Välkomna till veckans upplaga av Historia att minnas, som avhandlar en bortglömd del av Litauen och utvecklingen i den nybildade staten Tjeckoslovakien under mellankrigstiden. Ett avbrott i nutidshistorien blir det i form av ett besök bakåt i tiden till den så kallade megalitkulturen. Men allra först så konstaterar vi att det var den 15 juni 1982 som det märkliga kriget på och om Falklandsöarna, där långt borta i Sydatlanten utanför Argentinas kust, slutade. Sven Börjesson berättar om bakgrunden till detta krig.
I slutet av 70-talet skrev en argentinsk skrothandlare kontrakt med Storbritannien om att få hämta skrot vid de övergivna valfångarstationerna på Sydgeorgien. Ön som geografiskt tillhör Antarktis men politiskt lyder under Falklandsöarna. Det dröjde några år, sen kom ett antal arbetare till ön, dit transporterade av ett krigsfartyg. Engelsmännen anade oråd och skickade 22 marinsoldater till ön, bland annat för att skydda de vetenskapsmän som var stationerade vid King Edward Point, för övrigt Sydjordiens enda invånare. Några dagar senare, den 2 april 1982, dyker ytterligare ett argentinskt krigsfartyg upp. Den 3 april går de till attack. Efter 2 timmars bittra strider, som enligt brittiska uppgifter kostade 15 argentinare livet, gav marinsoldaterna upp inför övermakten. De civila som sökt skydd i Grytvikens gamla kyrka tillfångatogs. Falklandskriget var ett faktum. Falklandsöarna har länge varit en källa till oro mellan Argentina och England. Öarna var länge en spansk koloni. 1820 gjorde Argentina anspråk på dem, men det hela slutade med att engelsmännen 1833 besatte Falklandsöarna, som sedan dess förblivit en engelsk kronkoloni. Argentina har dock aldrig gjort avkall på sina anspråk. Man anser sig ha ärvt de spanska rättigheterna, de som 1494 reglerades i Tordesillasavtalet, då påven drog en gräns i Atlanten. Allt outforskat land som var öster därom tillhörde Portugal. Det som var väster om linjen tillhörde Spanien. Ett annat argument är att Falklandsöarna tillhör den amerikanska kontinenten och därmed också Argentina. Falklandskriget måste också ses i ett större perspektiv. Falklandsöarna och Sydgeorgien är en port till Antarktis, där motsättningarna mellan Argentina och England också är av gammalt datum. England såg tidigt till att göra anspråk på en del av den väldiga iskontinenten, bland annat den antarktiska halvön och öarna runt den. Med stöd av sina landanspråk krävde man att valfångststationerna som i början av 1900-talet växte upp på öarna utanför Antarktis skulle betala licens till England, något som Argentina inte såg med blida ögon. Men det dröjde till 40-talet innan Argentina officiellt gjorde anspråk på en del av Antarktis. Ett område som visar sig vara så gott som identiskt med Storbritanniens. För att göra det ännu mer komplicerat hävdar Chile rätt till områden som både Argentina och Storbritannien gör anspråk på. Bråken har ibland tagit sig närmast komiska uttryck. 1904 öppnade England ett postkontor på Sydorkneyöarna. Efter 1 år och 2 postförsändelser stängdes kontoret. Nästan 37 år senare, det vill säga 1942, skickade Argentina dit en båt som temporärt öppnade kontoret, bara för att markera Argentinas rätt till öarna. 1946 byggde England en permanent bas där, och det första man gjorde, det var att återöppna postkontoret. Eftersom den här delen av vår jord är helt obebodd, förutom då personalen på baserna, har postkontoret bara ett symboliskt värde. Stämpel och frimärken som berättar om British Antarctic Territory. Betydligt allvarligare var det vid Hoppets vik längst ut på den antarktiska halvön 1952 när en argentinsk officer öppnade eld mot en grupp engelsmän. Året efter lät England deportera argentinska vetenskapsmän från Deceptionön. Under 40- och 50-talen utväxlades ett antal formella protester länderna emellan. Internationella domstolen gjorde misslyckade försök att lösa tvisterna. Sedan 1961 gäller Antarktisfördraget, vilket betyder att alla nationella krav är vilande. Så länge fördraget gäller är Antarktis internationellt område. Det hindrar inte att på argentinska kartor så är och har varit såväl Antarktisdelen som Falklandsöarna och Sydgeorgien inritade som argentinskt område. För att återgå till våren 1982. I Argentina styrde en militärjunta. Vilka motiven än var till ockupationen av Sydgeorgien och Falklandsöarna så väckte handlingarna mycket starka nationella känslor. Att utmana kolonialmakten England och att besätta områden som alla argentinare anser som sina enade nationen och män för en kort tid. Från 1991 så kan Antarktisfördraget sägas upp. Kontinenten är rik på olja och mineraler. Både Argentina och England hoppas på en framtida exploatering och rusta därefter. Efter Falklandskriget så fördubblade Thatcher Antarktisbudgeten. Just nu bygger till exempel England en landningsbana vid en av de vetenskapliga stationerna. Argentina har redan en vid Marambio-basen. Falklandsöarna är strategiskt viktiga i kampen om Antarktis. Kriget innebar ingen lösning för den långvariga konflikten länderna emellan. Visserligen så segrade England, men det förändrade inte argentinarnas inställning. Öarna är argentinska och de heter Malvinerna.
Börjesson om Falklandskriget. Musiken vi hörde återfinns i Beethovens Wellingtons seger, eller som verket också kallas, Slaget vid Vittoria. Ett verk som Beethoven komponerade på uppdrag av vännen Johann Mälzel, som tyckte om att konstruera mekaniska instrument och som behövde något slagkraftigt för att ställa sig in hos de brittiska kungligheterna. Detta hände under Wienkongressens år 1815. Och Beethoven lyckades baka in inte bara Rule Britannia som vi hörde här, utan också For He's a Jolly Good Fellow och God Save the King bland allt kanonmuller. Men nu är det dags för bortglömd historia. Åtminstone anser Günter Graffenberger det om den del av Ostpreussen där nuvarande Klaipeda eller Memel är beläget.
I samband med den litauiska självständighetsförklaringen och Moskvas motreaktion i form av gas- och oljeblockad hade hittills knappast nämnts att det också finns territoriella problem mellan Vilnius och den ena sidan och Moskva och den andra. Det gäller det så kallade Memelområdet, eller das Memelland, som det heter på tyska, med hamnstaden Memel eller Klaipeda, som litauerna säger, ett 2417 kvadratkilometer stort område med 154 000 invånare år 1939, av vilka hela 92% var tyskar. Det här området fick litauerna efter Tysklands kapitulation 1945 till skänks av ryssarna. Man delade Ostpreussen mellan Polen, som tilldelades den södra delen, och Sovjet, som tog den norra, med bland annat Königsberg och krigshamnen Pillau, medan den remsa, som låg norr om floden Memel, av ryssarna tilldelades Litauen. Anledningen till detta var att Litauen 1940 hade blivit en delrepublik i Sovjetunionen, som ett resultat av den numera så ofta omtalade Molotov-Ribbentrop-pakten och dess hemliga tilläggsprotokoll. Litauen förfogade nämligen inte över någon ordentlig hamn och begärde därför hos den sovjetiska regeringen att få tillbaka Klaipeda eller Memel, som Litauen hade ockuperat i januari 1923 från ett Tyskland som efter nederlaget 1918 inte hade någonting att säga till om. För en tid sedan påminde den sovjetiska regeringstidningen i Svestia litauerna om att Memellandet egentligen tillhör Königsbergområdet eller Kaliningradska oblast, som det heter på ryska, samt att Memel med omgivningar var tyskt sedan flera hundra år. Memel räknar sin historia från 1253, då den livländska tyskspråkiga Svärdbrödraorden, eller på svenska Svärdbrödraorden, koloniserade och kristnade det område som vi idag kallar Litauen, Lettland och Estland, medan längre söderut den tyska riddarorden gjorde samma sak i samförstånd med påven och den polska kronan och grundade med tiden Marienburg och Königsberg. Detta skedde under 12- och 1300-talen. I slaget vid Grunwald 1410 besegrades den tyska orden av en litauisk-polsk armé och ordensmakt gick successivt tillbaka och ledde så småningom till bildandet av hertigdömet Preussen. Men det var inte enbart den sovjetiska tidningen i Svesia som påminde litauerna om att de hade fått Memelområdet med hamnstaden Klaipeda eller Memel till skänks av Moskva. Själve presidenten Mikhail Gorbatjov påminde enligt en artikel häromdagen i den sovjetiska tidningen Novaya Vremya en litauisk delegation om att Sovjetunionen, eller rättare sagt Kaliningradska län, har territoriella anspråk gentemot Litauen. Det vill säga Memelområdet inklusive hamnstaden Klaipeda Memel. Vidare konstaterades att om Litauen skulle fortsätta att driva sitt självständighetskrav så skulle Kaliningradska oblast som administrativt redan 1945 underställdes den ryska federativa republiken i Moskva kräva tillbaka Klaipeda och Litauen skulle vara utan en betydelsefull hamn. Litauen hade efter första världskriget mot bakgrund av sitt oberoende av det tsaristiska Ryssland respektive det nya Sovjetunionen hos Nationernas förbund i Genève gjort anspråk på Memel med hänvisning till bristen på en ordentlig Östersjöhamn. Som en följd av fredstraktaten hade Memelområdet 1919 nämligen ställts under västallierad överhöghet och som en bekräftelse på detta förlades franska soldater till Memel. Där blev de kvar till 1923 då Litauen, trött på de resultatlösa förhandlingar i Genève, tog makten i området i en oblodig revolt mot fransmännen. Den för Memelområdet kompetenta permanenta allierade ambassadörskonferensen i Paris bekräftade med tiden Litauens egenmäktiga förfarande och landet fick genom en så kallad Memellandkonvention våren 1924 överhöghet över området. I konventionen stipulerades dock att Litauen skulle respektera den numerärt överlägsna tyska befolkningsgruppens autonomi. Men det blev lite si och så med den saken. De litauiska guvernörerna försökte medvetet litauisera den delen av Ostpreussen genom att uppmuntra invandringen av litauer. Men trots alla ansträngningar var endast 5 av 29 medlemmar av Memellandets parlament litauer vid tiden före andra världskriget. De andra var tyska. I samband med Hitlers maktövertagande i Tyskland tilltog spänningen mellan litauer och tyskar i Memellandet. Och det förde med sig att man permanentade det belägringstillstånd som rått sedan 1926. Och i december 1938, några månader efter Hitlers intåg i Österrike och Sudetlandet, röstade 87% av Memellandets befolkning för en återförening med Tyskland. När Hitlers ockupation av Tjeckoslovakien var ett faktum våren 39 blev Hitlers tryck på regeringen i Kaunas förstört. Memelområdet överlämnades för att man skulle undgå Tjeckoslovakiens öde. Merparten av den tyskspråkiga befolkningen ville naturligtvis komma tillbaka till Tyskland, men då var det verkligen Hitlers Tyskland de ville till. Det fanns många socialdemokrater som fruktade för sina liv. Men något annat Tyskland fanns ju inte. Min far, som var socialdemokrat, var en av de första som våren 39 hamnade i Hitlers koncentrationsläger. Det var hans återkomst till hemlandet. Jag togs som 10-åring från familjen och skickades till ett nazistiskt uppfostringsinternat. Det här med Memellandet har nästan fallit i glömska. Den vackraste delen av landskapet var Kurusjönerung, en över 9 svenska mil lång och 2-3 kilometer bred remsa med 90 meter höga sanddyner mellan Kurusjes havet och Östersjön med små fiskebyar som Nidden och Schwarzort. I det här sagolika landskapet valde författaren Thomas Mann att bygga sin sommarvilla i Nidden med pengarna som han fick för sitt Nobelpris i litteratur 1929. Kurusjönerung övergick i söder i Samland, norr om Königsberg, som var Ostpreussens Bernsteinkust, med Palmniken som centrum. Om nu Moskva gör allvar av sitt hot att införliva Klaipeda-området med sin militärbas i Kaliningrad och framförallt sjöfästningen Baltisk, som tidigare hette Pillau, där Sovjetunionens Östersjöubåtar är stationerade, också den som hamnade utanför Karlskrona, då är Litauen återigen utan Östersjöhamn och försörjningen kan endast komma österifrån via järnväg från Sovjetunionen. Den gamla gränsen mellan Preussen och tsarnas Ryssland låg fast sedan 1422, då gränsen gick 3 mil norr om Himmel. Det var den stabilaste gränsen i hela Europa. Den höll i 500 år. När Preussens drottning Louise flydde med sin regering under Napoleon gick resan från Berlin via Kurgenierung till Memel med diligens. Väl i Memel träffade hon ändå den franske monarken. Det var strax efter det mötet som Napoleon och tsar Alexander den första i Tilsit gjorde upp om respektive lands anspråk på Preussens bekostnad. Just så som Hitler och Stalin 132 år senare på sensommaren 1939 förfor på Litauens, Lettlands och Estlands bekostnad.
Det är förvisso spännande tider vi lever i och allt förefaller möjligt just nu. Och vem vet, kanske får Litauen behålla Klaipeda eller Memel som sin hamnstad. Det var Günther Graffenberger vid Sveriges Radios utlandsprogram Radio Sweden som berättade. Så tar vi ett jättekliv från nutid till forntid och följer med historia att minnas reporter Thomas Persson och historikern Johan Wigfors från Arkeologiska museet i Göteborg in i Dvärgahuset, en så kallad megalitgrav.
Ja, så här låter det när man sitter i en gravkammare. Vi sitter i en hällkista i alldeles uppe i norra Halland på gränsen till Västergötland, Lindome socken. Det regnar utanför och vi sitter precis bredvid en väg, Johan Wigfors och jag. Det här är ett imponerande byggnadsverk.
Ja, det är det verkligen. Det är en av Nordhallands mest kända fornlämningar och en av de äldst kända också faktiskt, därför att den här har varit känd ända sedan början av 1600-talet. Fjärås Bräcka är väl kanske Nordhallands mest kända fornlämningsområde. Och det var känt redan i slutet på 1500-talet. Men vår första riksantikvarie, Johannes Bureus, var här och upptecknade den här graven ett av de första åren på 1600-talet. Och sen har den varit föremål för utgrävning av ingen mindre än Oscar Montelius. Arkeologins fader kan man nästan kalla honom. Han grävde ut den här 1889 och gjorde då en restaurering. Så att de hällarna vi ser i själva kistan här har Oscar Montelius rest upp i samband med den undersökning han gjorde då på 1880-talet. Sen lär kistan ha fått sina takhällar lagda på i samband med att de la om vägen här 1957. Då gjordes också en restaurering och då fick den sina takhällar lagda på den sedan tidigare uppbyggda kistan.
Jag tror att det startar ett flygplan ifrån Landvetters flygfält ett par mil bort här. Det är väldigt stabila hällar vi sitter under här och vi har gått runt här och spekulerat lite grann i vad de här hällarna kan väga. Vi kommer fram till någonstans en 6-8 ton åtminstone.
Ja, det hällarna är onekligen rätt kraftiga och rätt stora. Och man räknar med att berg har ungefär en specifik vikt av knappt 3 ton per kubikmeter. Så som du säger, det är verkligen ett ansenligt arbete som ligger bakom att få tag i dessa hällar någonstans i närheten och forsla dem hit och resa upp de här.
Och lägga de här som vi sitter under som tak.
Ja, visst.
Och det här gjordes då för en, ja vad kan det vara, en 4000 år sedan?
Ja, knappt 4000 år sedan. Det är ju en av de tre typer av så kallade megalitgravar eller storstensgravar som vi har här i Sverige. Dösar som är den äldsta typen och gånggrifter som kommer sedan. Och efter det så kommer dessa hällkister. Byggs dessa hällkister.
Det är alltså under en tid som vi kallar för sen stenålder.
Ja, yngre stenålder. Mm. Det är ju en tid där man räknar med att den nya näringen, jordbruket, åkerbruk och boskapsskötsel har slagit igenom riktigt på allvar. Mm.
Man har gått ifrån det gamla fångstsamhället.
Ja, just det. Det gamla fångstsamhälle som varit förhärskande ända sedan de första människorna kom hit till Västsverige strax efter istiden. Mm. De första kom hit som renjägare. Men nu det talas ofta om den neolitiska revolutionen. Då den här tiden när jordbrukssamhället slår igenom. Men vi ska nog ha klart för oss att det var en väldigt långsam revolution. Mm. Det tog åtskillig tid innan jordbruket slog igenom på allvar. Och blev den dominerande näringen. Men icke desto mindre är det ju ett oerhört viktigt skede i mänsklighetens historia. Mm. Och det är ju därför som det kallas revolution. Mm. Det är ju en dramatisk förändring. Och väldigt många olika förändringar som sker i och med att det blir ett jordbrukssamhälle.
Ska vi ta oss iväg från den här hällkistan och ströva iväg en bit bort ifrån den här vägen som störs och in i Norden? Och titta lite grann ut över det här jordbrukslandskapet.
Ja, det tycker jag. Ja, när vi nu står här och ser på den här hällkistan så finns det naturligtvis en massa kunskap förborgad i den kunskap som dessa stenåldersmänniskor hade om brytning av stenar och forslandet av dem. Och resa upp dem, lyfta upp dem och bygga dem till denna väldiga anläggning.
Det verkar ju alldeles omöjligt när man ser den att man ska kunna hantera de här stenblocken som väger ton utan de maskiner vi har idag. Utan ja, de hjälpmedel
visst,
vi har idag.
Visst.
Men det kunde då.
Och visst, och det finns ju hällkister som står kvar. Där alltså stenarna står kvar i nära nog orubbat läge ända sedan stenåldern. Hällkista alltså som inte har varit restaurerad. Så att nog hade det här samhället sina ingenjörer, sina steningenjörer.
Ja, nu har vi kommit upp i höjden här en bit ifrån hällkistan och tittar ut över den här dalgången. Där är jordbruk, rätt intensivt jordbruk nu.
Det är klart att dagens jordbruk som vi, jordbrukslandskap som vi tittar ut över här ser nog tämligen annorlunda ut jämfört med det landskap, jordbrukslandskap som fanns här då. Det var naturligtvis väldigt små åkerlyckor. Man röjde skogen och röjde dessa små åkerlyckor och snabbt blev de säkert jorden blev utsugen och man fick bryta upp ny mark. Sen var ju också då tamdjuren viktiga. Man hade boskap som gick på bete
Vad var det för boskap han hade?
Det var nötkreatur och får och grisar som han hade under den här tiden.
Det här blev ett samhälle som blev väldigt annorlunda, det samhälle som det avlöste denna neolitiska revolution då från fångsamhälle och fram till det jordbrukande samhället. Det var en väldigt stor skillnad och det blev ett mer komplicerat samhälle och det blev också ett mer känsligt samhälle.
Ja, det är klart att det innebar ju en väsentlig förbättring detta att man började producera sina egna livsmedel genom att odla jorden och hålla boskap. Men samtidigt är det väldigt viktigt att poängtera att det också blev ett väldigt känsligt samhälle på det viset att slog skörden fel eller utsädet fördärvades av mögel eller skadedjur eller på något annat sätt brann upp eller stals, då var man ganska strandsatt om man inte hade ordentlig tillgång till fiske och de gamla näringarna, helt enkelt jakt, fiske och insamling.
Ja, på senare tid känner vi till missväxtår och det är klart att det måste de ha haft på den tiden också.
Oh ja, och i det här jordbrukarsamhället så finns det flera saker som är karaktäristiska. Jag tänker på just på att det är inte ovanligt att man i skelettmaterial till exempel ser spår av bristsjukdomar som inte är alls särskilt vanligt när man studerar gravmaterial från fångstsamhällets tid. Så att det var många gånger lättare att leva och lättare att få i sig de riktiga viktiga näringsämnena och alla vitaminer och sånt genom att leva på jakt och fiske.
De som bodde här nere och anlade den här hällkistan, vad vet du egentligen om det samhället? De har kommit hit, de har slagit sig ner här, de har byggt sina hus kanske här uppe i backen där vi står i, där det nu är en ekdung och stengärdsgård, det kanske var här de bodde. Och så har någon i släkten eller ätten eller vad vi nu ska tro, familjen, har dött. Och så har detta kanske, ja, det kan vara så att det har gett upphov till byggandet av denna hällkista.
Ja, om vi tänker oss en ätt som slår sig ner i det här området, som etablerar sig här och bygger upp hus och röjer åkrar, så är det ju nära till hands att tänka sig att den ättens överhuvud, att man byggde graven för ättens överhuvud och att den sen säkerligen har använts i många generationer. De hällkistor som är utgrävda är väldigt ofta plundrade, men ändå vet vi ju att det är kollektivgravar som har använts av en ett eller en hel by under flera generationer. Och det är heller inte så ovanligt att vi finner sekundärgravar i de här hällkistorna där man under senare perioder, kanske rent av under järnåldern, då och då använder dem som gravplats.
Den här hällkistan, den här typen av grav, den är inte så lokal för Västsverige, den är inte ens lokal för Sydsverige. Det är ett ganska stort spridningsområde, om man kan tala om det. Vi har fått influenser långt bort ifrån.
Ja, det har vi. Om vi låter tanken glida över tiden här, så vet vi idag att det diskuteras väldigt mycket huruvida vi ska ansluta oss till EG eller inte. Och går vi tillbaka till hällkistan här, så är det verkligen ett väldigt påtagligt exempel på ett inflytande, ett starkt inflytande från Västeuropa redan under vår yngre stenålder för nästan 4000 år sedan. Så att det här med vida kontakter ner i Europa och starka inflytanden från Europa till vår kultur här uppe, det är ingenting nytt.
Den här bondefamiljen här, eller bondeätten som kommer hamna här i Lindom i norra Halland, de blev influerade, men hur kan de här influenserna ha gått till? Varför byggde de en hällkista? Hur kom influenserna? Var man ett resande folk?
Nej, här har absolut funnits en viss befolkning i Västsverige. Vi vet inte